En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är Simon.
Hallå där, din stationära jävel. Vet du vart jag är?
Tell me.
Du, jag sitter just nu inne på Azteca-stadion. Blickar alltså ut över det som väl är världens mest mytiska fotbollsarena. Jag har gräset i solsken långt nedanför mig. Shakira har precis varit ute och gjort någon typ av soundcheck.
Waka,
och det var
de
bedövande. Nej, det var någon annan jävla låt. Jag vet inte. Jag vet inte
die, die.
Jag vet inte vad som är officiell VM-låt. Är det die, die?
Jag tror att Shakiras die, die, de kör. Det har funkat förut.
Är det en cover på Allegri eller vad är det frågan om?
Ja, ingen jävla aning. Jag gissar att det är säkert så. Jag hoppas att det är så.
Ja, jag kan meddela att när hon väl pumpar på så var det ju rätt öronbedövande. Så det finns ju en risk att de fortsätter gå igenom högtalarsystemets prestanda. Och blir det så, då får jag väl helt enkelt röra mig utåt. Men just nu är det tyst och fridfullt. Och därför oemotståndligt att ta möjligheten att prata med dig hemma i Bromma. Från Azteca-stadion i Ciudad de México.
Du, det kan bli så att eventuellt om någon drar på soundsystem med studentfesten här hos grannen. Att jag måste gå härifrån, bara så du vet då.
Ja, vi har ungefär motsvarande förutsättningar helt enkelt.
Det kan man säga.
Ja, men då har jag redogjort för position på ett väldigt självgott och hånfullt sätt. Har du något att säga om din position? Har den förändrats sen sist?
Det är väl allt snävare cirklar som man går mellan tvättstuga, väska, packar och sådär. Det snävar in på något vis mot VM och går runt som någon rilkesk panter här och ser, ja, skrapa med fötterna och tassarna och vill uppåt och bortåt och ditåt där du befinner dig. Fan, en enda fråga på Azteca. Är det så att ljuset är delade upp planen så att säga?
Absolut så. Nu är det en fjärdedel i skugga och resten i sol. Det som dock känns sorgesamt, det är ju att det inte längre finns någon elljusspindel som ger skugga. Det var ju det liksom visuellt viktigaste för mig i mitt VM 86. Det var ju elljusspindlarna och deras suggestiva skuggor nere på planen. Nu är det ju rensade skyar och det är massa vajra som jag gissar att de ska köra drönarkameror på.
Vaj,
som Shakira och Max Allegri kanske hade sagt. Men det är svaret på din enda fråga. Jag tänkte innan dess skjuta in att jag ska fan ju en gallup bland våra lyssnare och hur många som tar den där referensen kring några jävla panter som gör någonting. Vad gör panten? Vem är panten?
Men Rainer Maria Rilke, vad fan, det är modernistiska poesi. Det är bara att jobba det igenom.
Eller bara undvika. Slags,
ja, det står det fritt.
Fy som pesten. Jaha, men position avklarad då på vår snabba checklista som jag ändå har för avsikt att bygga ut lite idag. Nästa punkt är ju status. Hur mås det?
Jo då, jobbar mig uppåt och mot 3+ får man väl säga. Det är väl så att, för att citera inte Rilke men en annan stor poet på närmare håll, att när man har funnit glädjen, då har man hittat lyckan.
Eller din, eller?
Nej. Mats Wilander.
Ja, såklart det är. Snart kommer du börja deklamera droppen också.
Det är inte alls otänkbart. Nej, men det är väl så, som sagt, att perspektiven snävar in, avresan närmar sig, timmar räknas ner och så vidare. Och det är väl då man landar i att det är match snart. Och det gör ju någonting med en, alldeles oavsett vad man kan säga om fotbolls-VM. Så en fotbolls-VM-premiär gör saker med en och det knuffar mig uppåt och utåt och framåt.
Hur många timmar har du kvar till avresa? Jag har ju tappat helt perspektiven kring vad klockan är i Sverige.
Ett drygt dygn. När vi spelar in så är det fortfarande väldigt, väldigt sen. På vägen natten mellan onsdag och torsdag. Natten mellan torsdag och fredag då jag packar mig ut i taxin och ger mig av.
All right.
För egen del, hur är din status?
Jo, men det är mycket. Jag brukar ju ha ganska få känslor i kroppen. Få och svaga känslor, det är vad mitt liv består av. Men nu är det faktiskt många och ganska starka känslor. Rent fysiskt mår jag inte toppen, för jag flög aslångt och jag landade mitt i natten och hade såklart problem med sömn och tidsomställning. Nu är jag på utsidan av liksom Aztecas läktare och jag är ganska högt upp, så det innebär ju att jag har utsikt över den här oändliga staden. Har du varit här eller?
Jag har aldrig varit i Mexiko.
Åh herre jävlar, då har du ju verkligen något som piggar upp dig inom de närmsta dygnen. Men
ja, det ska jag lova.
Det är ju så som det ofta är med de här liksom metropolerna i det som väl ändå får kategoriseras som the global south. Att stadskärnan är ju inte så övermäktig och överväldigande. Men det är ju det här med att stan tar aldrig slut.
Skulle det är väl köra? Som ett eget land, eller?
Ja, det är det ju i väldigt hög utsträckning. Och liksom, jag har försökt köra bil ut ur Mexico City någon gång. Och det tar
vad sa
ju
du? Att du hade försökt göra, sa du?
Jag har suttit i en bil som har rört sig bort från stadskärnan. Och det tar ju en halv dag. Och med ungefär lika stor manöverkraft så satt jag ju då i natt på ett flygplan och flyg in över stan. Och det är ju helt exceptionellt, för det är just det här med att du har ljus från ena horisonten till andra horisonten. Stan tar ta med fan aldrig slut.
Nej, ser mycket, mycket fram emot detta faktiskt. Att sätta ner en knappnål någonstans på kartan som faktiskt aldrig varit förut. Och liksom du som vi avhandlade förra gången vi talades vid, så bär man ju med sig Mexiko väldigt mycket från sin barndom och från VM där, va? Så det kommer göra saker med mig att väl komma dit, det vet jag.
Det gjorde Infantino också, kan jag meddela. Han höll ju just en timslång filibuster-seans där han mest bara drönade på om olika saker som han själv kände för att prata om. Och där var ju såklart hans egna minnen från Mexiko väldigt centrala. Kan du inte förstå hur speciellt det är att han faktiskt föddes just 1970, samma år som VM spelades här och finalen gick inne på Azteca och århundradets match också avgjordes här. Kan du fatta? Ser du inte FIFA-symboliken i det? Då vet jag inte när du någonsin ska göra det.
He felt Mexican.
Ja, det gjorde han, men han var ju mer defensiv än han var i Qatar. Det var inte alls samma storslagna show och samma retoriska punch på gott och mestadels ont, eller hur fan det blir.
Nej, jag följde faktiskt presskonferensen här på över länk, och jag slogs ju mest av att det var en besvikelse just av den retoriska verkshöjden som var jävligt låg den här gången. Det var ju ändå ett Martin Luther Kings försök i Qatar. Det var det ju inte här.
Nej, nu ville han ju bara komma ut därifrån levande. Och det gör han ju i någon mån för att hans stab väljer ut vilka som ska få ställa lagom fluffiga frågor. Och så får han väl leva med någon BBC-fråga och någon lite vassare från något annat håll också. Men av 65 minuter så gick ju 8 minuter kanske åt att faktiskt förhålla sig till det han borde prata om. Och när han väl gör det, ja, då återvänder han ju till det där som någonstans är hans ut ur fängelset kort. Det här med att alla pengar som han och hans organisation suger ut ur denna VM-sommar, att de ska minsann investeras i fotbollsplaner för barn i Sydsudan. Och så ser ju inte riktigt FIFA-verkligheten ut, men det gömmer, ja, det funkar tillräckligt i ett sånt här sammanhang för att han ska kunna gömma sig bakom det.
Ja, så där är det ju. Alltså, det är ju rätt och fel det där. För ja, sydsudanska planer får mer pengar ur Infantinos FIFA. Men det är ju sannolikt inte det som sticker ut och står ut under hans regim. Och sen blir det så att han pratar om demokratin ska respekteras hit och dit och sådär. Och att göra det som den sorts envåldshärskare som han är i fotbollsfederationen, alltså det stinker ju bara. Och sen, som det alltid är, det passar sig att säga att vi kan inte styra, vi kan inte bestämma när besluten som fattas kritiseras. Det är en jävligt tacksam position som man intar.
Vet du vad vi är inne på nu? Nu är vi inne på snabbpunkten utanför linjerna. Men där tänkte jag ju faktiskt inte fastna i Infantino och FIFA i ytterligare ett forum. För himlarna ska veta att vi har skrivit och vi har pratat om det förr och vi kommer göra det igen. Utifrån min utkikspunkt, min utsiktsplats över Mexikos huvudstad, så är det ju faktiskt en annan dimension som dominerar utanför linjerna diskussionen just idag och under dygnet som väntar. Och det är ju den bubblande inhemska proteströrelsen som inte lamslagit stan, som inte hotar VM-premiären, men som definitivt är en ganska oberäknelig faktor. Det är väl i första hand supporterfesten inne på det centrala Zocalo-torget som hotas, för där har de ju dunkat upp ett tältläger, och ska de få undan det i tid, ja, då krävs det riktigt hård statlig polisiär repression. Och det vet jag inte om president Sheinbaum är så jävla sugen på. Men det där är ju verkligen en pågående situation som kanske inte får samma globala uppmärksamhet som FIFA-gyttjan än så länge. Men som jag verkligen tror kommer vara välrapporterad under det närmaste dygnet. För det kommer prägla premiärdagen här på plats och ställe.
Nu plockar jag lite ur någon slags minnesbank bara, jag är inte helt säker, men jag får med att det finns också en historiskt eko från om det är OS då 68 väl va?
Ja, du får referera till OS 68 här om sistens i något sammanhang.
Kan jag ha gjort det? Ja, ja, mycket möjligt. Vet ej. Men att det just då för OS-invigningen så var det just den här sortens folkliga protester där människor sköts ihjäl, alltså bara ett stenkast från, ja, både Olympiastadion och Aztekastadion.
Det var faktiskt inte du som refererade, kommer jag ihåg nu, utan det var vår andra liksom litterära fotbollsmarxist Per Boman som gjorde just den här kopplingen när vi pratade. Och jag hade inte torrt på fötterna i att förhålla mig till den, vilket fick mig utgå från att det just gällde OS 68 snarare än något av fotbollsmästerskapen. För hade det varit kring fotbollen tror jag att jag hade haft koll. OS, vad fan, någon knuten näve med svart handske på en prispall, någon massaker här utanför. Att det har gått mig förbi, men jag tror att du är helt rätt på det. Det är väl just det historiska ekot som förr, som inte president Sheinbaum vill upprepa, det är jag ganska säker på. Hon kommer ifrån någon typ av progressiv politisk utgångspunkt. Hon tycker det är nu ganska jobbigt att hon har fått å ena sidan lärarfacket, som ju borde vara hennes folk, men samtidigt även nationalist- och populisthögern emot sig, någon typ av oheligt enad front. Så det där är marigt för det mexikanska styret. Får se hur de har för avsikt att lösa det.
Nej, du får ta den utanför linjen och in därifrån. Spännande på båda håll. Snabb fråga där. Aztekastadion och Olympiastadion, inte jättelångt bort eller?
Berättigad fråga som jag inte kan svara på. Jag kan berätta för dig vart Pumas arena ligger, för den är jag intresserad av. Olympiastadion, ja, ja, har jag aldrig brytt mig om att besöka. Så du har säkert rätt när du säger det. För att komma bort från mina egna kunskapsluckor och röra oss vidare framåt i schematiken, så har jag bestämt att de här punkterna vi upprepar dagligen, de måste även inkludera en lite jävla uppåtriktad pil. Vi måste ha en punkt där vi preciserar dagens VM-pepp, för den finns ju också. Och vi känner väl en skyldighet att kanske börja i andra änden. Men den andra skyldigheten finns ju också, att faktiskt lyfta fram det som fortfarande gör det här till världens största och främsta kulturevenemang. Så jag vet inte om du vill peppa på eller om jag ska driva det härifrån.
Som en peppen, det är VM-premiär i fotboll. Det räcker som pepp för mig. Jag är ju sugen i det stora hela på att se Javier Aguirre tillbaka igen då och med försöket att göra om Mexiko till någon slags klubblag, det spretiga jävla landslaget. Att han har krävt att få spela ihop den, han har krävt att få ha de här lägrena. Och verkar väl ha kommit en bra bit på väg, i alla fall om man ska tro rapporterna. Så det där är jag sugen på. Jag är oerhört sugen på att se hans Mexiko. Det är pepp.
Finns ju paralleller till Ugo Borst och hans Sydafrika också. Apropå att försöka göra ett landslag till ett klubblag. Få någon form av homogen känsla i det som tidigare har spretat som satan. Det är ju det han har gjort och det är det han har lyckats med. Och det är det som innebär att Sydafrika till att börja med här. De kvalificerar ju sig aldrig för VM längre annars. Men de har dessutom kommit hit med förhoppningar. Så det är ju ingen parkpromenad som väntar för Mexiko. Även om de såklart är stora favoriter. På den magiska, mytiska Azteca-stadion. Och det är ju absolut så att jag hade kunnat liksom piska pepp bara runt arenan i minuterna 47. Men jag vill även, just utifrån min position som utsänd med fötterna på marken, meddela att det finns jävla bra häng här runt arenan också. Och det var jag inte så säker på eftersom att det nästan gått 20 år sedan jag var här senast. De har byggt om, de har kapat kapaciteten, de har FIFA-anpassat. De har garanterat skövlat en massa kvarter här runt omkring. Men norr om arenan, där hade jag en halvtimme tidigare idag med möjlighet att gå runt och ströva. Och det är ju en äkta syd/latinamerikansk jävla barrio. Små hål i väggen, bleknade fotbollstidningar som är uppsatta, affischer på gamla fotbollsspelare i wrestlingmasker. Du får ju såklart ingen vegetarisk käk, men det är bara att tugga i sig och ta en drink istället. Ja, nej, men det är ett svårjobbat land för en vegetarian, Mexiko. Det är mycket lättare att äta på europeiska Mexikokrogar än på mexikanska. Men det tar jag så gärna en dag som denna. Och jag tror faktiskt att när jag nu är klar med detta och vandrar härifrån, ja, då blir det en liten inslinkning på något av de där ställena. Och kanske inte en tequila, men något som passar. Överraska mig, ska jag säga, till någon skäggig jävel bakom disken. Överraska mig, så får vi se om jag kommer härifrån igen.
Fan, vad undrar det här. Jag känner det.
Ja, men du ska snart hit, vet du. Du ska snart hit, eller i alla fall till Mexiko. Och då får vi väl göra något sånt här tillsammans. Kanske blir en poddinspelning från motsvarande Sylta i Monterrey.
Sverige spelar fotbolls-VM i sommar!
Inside Blågul. Jag, Per Boman, Linn Nordström, Johan Flink och Malin Wahlberg.
Vad fan håller ni på med, grabbar? Upp och sprutar ner sig själv med champagne.
1-1. Noll varningar. 8 byten i varje lag.
Och spelarna, jag frågade några idag, men vad ska de säga? Men alla tyckte att det var en kanonlåt.
Inside Blågult är med dig hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Men jag tyckte ändå det var bra att du tog in det till planen i någon utsträckning på den här punkten. För jag vill ju ändå att den här podden ska beröra det som sker på planen också. Det är inte bara din jävla panter, litterära panter, var det var?
Vi pantrar på, absolut.
Det ska ju också vara fotboll, det ska vara matcherna som har spelats och matcherna som kommer att spelas. Och utifrån den premissen så ber jag dig snabbt att bara ge mig dagens spelare, som väl gissningsvis blir morgondagens spelare. Är det någon du ser fram emot lite extra mycket att närma dig nu när turneringen rullar igång?
Alltså jag går på det mexikanska spåret, för att det är där vi börjar, det är där vi tar av. Och är ju sugen på att se Raúl Jiménez och se vad han gör i den här kontexten, i det här laget. För vi vet hur man är i europeisk fotboll. Jag har sett honom där hit och dit. Han signade väl nu igår, varför?
Tillbaka för Wolves.
Tillbaka till Wolves igen och så vidare. Men det är ju en bra story i det unga. Det är alltså splittrat mexikanskt lag. Det är några väldigt gamla, några väldigt unga spelare. Men att se honom tillbaka och spela VM på hemmaplan. Det var inte som att det stod på. Man trodde det när han flörtade med döden för, vad är det, 5-6 år sedan någonting. Och låg med skallfraktur på akuten.
Du valde den gamla, jag väljer den unga, även om han inte startar. Och helvete, jag trodde jag skulle kunna smyga tillbaka in på läktaren och det inte skulle vara någon musik och jag skulle kunna stå där och njuta, men nog fan drog de på igen så jag får gå tillbaka ner. Ja, nej, men jag vet ju att han inte kommer starta. 17-åringen 08 Gilberto Mora. Men han får väl minuter, och fy satan vad sugen jag är på att se honom med sin, ja men, för att vara generell och klyschig, Barcelona-lika spelstil. Mm. Har du sett honom spela överhuvudtaget eller?
Alltså jag såg klippen från, var det U20-VM heter det väl?
Mm.
Det är väl typ det jag har sett. Och ja, det är fysionomin och allt det där. Jag köper din beskrivning av honom.
Han ser ljuvlig ut, ska ju väga knappt 50 kilo. Och bara det liksom, skicka in en kille som ska väga 51-52 kilo i en VM-turnering med hemmanationens förväntningar på späda axlar.
Och mot Sydafrika. Det är bra fysik där också. Så att, ja.
Ja, det finns grejer. Mm. Det är väl också så att fotbollsnationen Mexiko, fan ändå vad de väntar på en superstjärna. För ska vi vara sanna mot oss själva och omvärlden, de har inte haft någon sen Hugo Sanchez.
Nej.
Alltså de försökte ju skrämma upp Javier Chicharito Hernandez till en internationell superstjärna, men det var han ju aldrig.
Nej.
Och Rafa Marquez, ja men du blir inte superstjärna på den positionen, med den spelstilen, om vi ska vara såna, med de kartellkopplingarna. Och därutöver är det Guatemala Blanco, och han var väl en superstar här, men blev ju mest bara en kuriositet i omvärlden. Någon som väl hoppade med bollen mellan fötterna. Mm. Så de väntar på att avancera förbi en åttondelsfinal i ett VM. De väntar på någon som kan göra det åt dem. Och just nu är ju deras stora hopp, det största de haft på något årtionde, 51 kilo, Gilberto Mora.
Det stör mig att du inte räknar Gio dos Santos som en internationell superstjärna.
Han fläskade upp bollen hemma mot Shakhtar i UEFA kvart kanske, 2008 kanske. Mm. Och då var jag på plats och då tyckte jag det kändes jävligt bra med Gio dos Santos i Spurs för egentligen första gången. Och sen visade sig att det var egentligen sista gången också. Och sen blev det inte så mycket vare sig i Tottenham eller någon annanstans. För han som absolut ändå hade motsvarande status i unga år. Så det blir väl någonstans det varnande, avskräckande exemplet i den här kontexten.
Absolut. Men, han var gullig i alla fall. Ja, det var väl så långt det gick.
Bra hår.
Bra hår.
Men vet du vad som ska hända nu?
Tell
nu,
me.
Ja, nu har vi redan klarat av de snabba punkterna. Och det tog 24 minuter idag, där det tog 25 igår. Så vi raskar på oss själva.
Är det världsårs bästa tempo vi snackar om?
Ja, vid varvning. Men sen kan man ju krokna på slutvarvet. Det är vi jävligt medvetna om. Det vittnar inte minst Mexiko OS 68 om. Mm. Men nu är det din tur att dels då precisera och sen driva ett lite mer fördjupande ämne som jag är mycket nyfiken på att höra mer om.
Ja, det är ju lite så att det ger sig självt. Vi är inte de överraskningens män de här första dagarna, men det är för att det inte spelas någon fotboll än så länge. Jag ser framåt mot den öppningsmatch som ska spelas, och jag gör det genom att blicka tillbaka på de öppningsmatcher som har spelats. Och i dina spår från igår då, göra min laminlista. En lite snabbare lista tror jag, hoppas jag.
Är det listkungar vi ska vara i den här podden?
Nej, i väntan på fotboll får det vara så va, eller?
Ja, alltså listor har alltid sin plats, men det ska väl inte bli 40 dagar av listor, tror jag. Men vi får se. Nu blir det tydligen 2 dagar av listor och du får pumpa på. Är det en prispall och en topp 3-lista idag också eller?
Det är en topp 3-lista rakt av. Så får det vara. Och den är snabbt genomspolad fram till plats 1 är min tanke. Först ett konstaterande kring öppningsmatcher är ju att den av nödvändighet så kommer de äldre öppningsmatcherna slå högre än de färskare. Och det är ju helt enkelt för att de betydde mer för. Alltså dels då när det var färre lag som spelade, om det var 24 lag när vi växte upp. Och sen var det så att en förlust eller vinst i öppningsmatchen kunde ju avgöra huruvida du gick vidare eller inte. Mexikos eller Sydafrikas öde avgörs ju inte här på Azteca stadion. Man kan gå vidare även om man förlorar och så vidare.
Och sen bara skjuta in kontrollfrågan här. Gör du som jag att du väljer öppningsmatcher från din egen livstid? Eller är vi tillbaks och tafsar på 1930 här?
Jag väljer från min egen livstid. Den startar lite efter 1930.
Ja, det är inte så marginellt. Ja.
Det är också som man väl... Många vet, men kanske inte alla, att det var ju förr så att mästarna spelade ju alltid. De regerande mästarna klev ju alltid in och spelade öppningsmatchen.
Mm.
Och vann väldigt, väldigt sällan öppningsmatchen. Förlorade ofta öppningsmatchen.
Det slutade de med 2006, eller?
Ja, precis. 2002 spelade Frankrike och förlorade, va? Mot Senegal, om jag minns rätt.
Jo, tack. Pappa Bouba Diop. Det tog jag nästan för givet att du skulle ha med på din lista.
Många tror det, men nej. Den bluffas bort.
Du bryr dig aldrig om franska kolonialfotbollsmatcher. Det är inte din stil.
Nej, icke. Nej, och därefter har man bytt till att värdnationen spelas, eller öppnar turneringen. Så är det med den saken. Det är också eftersom mästaren inte längre garanterar en plats i turneringen. I alla fall, på tredje plats, en match jag aldrig glömmer, hur jag satt där på Soccer City, Soweto.
Alltså, du har fan inte rätt att lista den här matchen. Vi nämnde det som hastigast igår, men nu vill jag verkligen liksom trycka fast och betona att när vi pratade här om veckan så hävdade du med bestämdhet att du inte hade varit där.
Jag var osäker, var inte det så?
Du hade inget minne av att du hade upplevt den matchen på plats. Du kunde inte tänka dig att detta någonsin kunde ha skett. Och jag var ju tvungen att gå igenom vår mästerskapshistorik, vår gemensamma mästerskapshistorik. För jag har ju alltid värdesatt öppningsmatcher, tycks det, mer än dig. Jag har alltid försökt vara på plats på dem och varit lite besviken när turordningarna pekar i din riktning. Men eftersom att du bevisligen inte bryr dig, eftersom att du inte ens kom ihåg 2010, så har jag då haft förmånen att göra, tror jag fan, alla öppningsmatcher sedan dess. Jag gjorde 2012, jag gjorde 2014, 16, 18, pandemi-EM och Qatar. Ja, jag har fan gjort alla öppningsmatcher sedan dess. Så ja, du får väl njuta av matchen du inte minns när du motiverar den placeringen.
Absolut, jag kan nog återkomma till en av de andra öppningsmatcherna också som en liten quizfråga på vägen här, tror jag. Mm. Men, det man minns, jag minns ju inte att jag var där, men jag minns ju Tshabalala, som alla gör. Och det är väl den storyn som gör att jag lyfter fram den. Dels att det var det första VM:et i Afrika, dels att det var ju en rätt så pissig match faktiskt.
Det är ju ofta det.
Ja, det är ofta det. Men det som man minns och det som lyfte hela Soweto och hela Sydafrika och för den hela Afrika var ju Tshabalalas dundervänsterkanon där mot.
Och där borde ju matchen ha slutat.
Verkligen så, verkligen så. Den pikade där.
Jag fick ju det till mig eftersom att jag var tvungen att gå in och faktiskt granska den text du hade skrivit för att försäkra mig om att du hade bemödat dig om att gå in på Soccer City. Och där var det mycket riktigt mycket mustig närvaro, men också då den här kontexten som du redogjorde för och som innebar att Tshabalala ju var en Soweto-kille. Mm. Växte likt en sydafrikansk Raheem Sterling upp i skuggan av nationalarenan. Och det är klart att hans drömmål borde ha fått bli ett segermål, helt enkelt för att fotbollen och historien hade mått bättre av det.
Men det pajade för Marquez och så var det med den saken. 1-1 blev det ju. Men tredje bästa öppningsmatchen. Eller tredje bästa storyn kanske man ska säga då. Näst bäst, 2018.
Jag kan berätta ett och annat för dig om.
Ge mig den.
Nej, men det var ju Ryssland mot Saudi på Luzhniki-stadion. En jävla överkörning på planen, men jag tror ju att det alla minns, om de överhuvudtaget minns något, om de väljer att minnas, det är ju stillbilden som var så jävla tydlig ögonblicksbild av vart fotbollen var på väg under Infantino. Det var ju hedersläktaren med Infantino, Putin och Mohammed bin Salman från Saudiarabien som en jävligt ohelig treenighet. Jag skulle nästan tro att du har med den symboliken i beräkningen när du lyfter den matchen så högt. För annars vet jag inte riktigt vad som motiverar det.
Det är väl exakt det jag har med egentligen. Alltså det är den bästa bild som tagits. Alltså om vi har, ja, på OS, om du har de lyfta svarta panternävarna i Mexico City eller koreografierna på invigningen av OS 1980 i Moskva med björnen Mischa som gråter och så vidare. Så är det där. Det är ju den starkaste bilden man någonsin har sett av den moderna fotbollens totala politisering. Där då Infantino sitter mittemellan bin Salman och Vladimir Putin och ser Ryssland krossa och mangla Saudiarabien. Andra plats får den.
Ja, den Det kan den ha på den premissen.
Första plats, den bästa öppningsmatch som spelats. Och den är kanske lite för att det är mitt första VM på plats.
Jag tror ju att jag vet vart du är på väg, för jag vet ju när du upplevde ett VM för första gången. Jag är ju avundsjuk på att du faktiskt fick göra det som civilist i ung ålder. Du får gärna berätta mer om hur det kom sig att du hamnade på VM 1990 i Italien. Men jag gissar att det är dit vi är på väg, och jag fattar ju att den öppningsmatchen får en så här hög placering. Men prata!
Det är ju så som du säger. Jag var alltså 15 år gammal och min far drev på. Det var han som satte loss resurser som inte fanns. Det var han som trålade in i alla former av tjänster och gentjänster, vägar för att dra loss 3 svenska matchbiljetter i Turin och i Genoa. Och det var väl vad det var, det svenska VM:et, men upplevelsen av att vara på plats, att bläddra i sporttidningen, att sitta på barer och kaféer och titta på italienska sändningar från fotbolls-VM. Det var ju någonting alldeles övergävligt för en 15-årig grabb som älskade fotboll, såklart.
Du fick Brasilien och Skottland på plats. Sen inga övriga matcher, utan sen såg du resten på tavernorna, eller?
Jag såg alla Sveriges 3.
Alltså okay. Just
Brasilien, det. Skottland och Costa Rica. 1-2, 1-2, 1-2. Allihopa.
Nej, det är oerhört avundsjuk på. Och nu vet jag inte hur jävla hårt pappa Bank fick slita för biljetterna. Men det är ändå en sån där grej som slår mig när man kontrasterar nutidens VM-turneringar med hur det var förr. Och när man förfasar sig att satan vad glest det var på många läktare under det Italien-VM som vi ändå gillar att romantisera så mycket. Inte minst för att premissen är ju att det var ett VM i ett fotbollstokigt land med klassiska jävla arenor där väl varenda stol i varenda match borde ha varit överfylld. Och rätt ofta var det ju så att det var så 18 000 på någon match i Bari där det rymdes 50 000. Eller glest i Bologna där det var en betydligt mindre arena. Och det har vi ju valt att liksom lite radera ur historien.
Absolut. Och då kostade biljetterna där och då inte 100 000 styck. Som i dagens VM. Så nej, absolut.
Var det klacksektion på familjen Bank, eller hur upplevde ni de här matcherna?
Nej, jag tror att det snarare var alltså det var biljetter som ordnade genom förbundet. Så det var ganska bra långsidesbiljetter helt enkelt.
Fan, hade ni för förbundskranar?
Nej, det fanns kranar inom förbundet.
Jaha,
ja. Så är det.
Inga fler frågor ska ställas om det. Det är jävligt tydligt.
Nej. Vad fan.
Men var ni nere på obestämd tid och skulle follow your team så länge Sverige var kvar? Eller var det bestämt att ni skulle dra efter gruppspelet?
Jag tror att det fanns nog... Alltså hade Sverige gått vidare så att det hade funnits möjligheter. Menar, det var inte som att mina föräldrar hade den sortens jobb som gjorde att de var tvungna att vara hemma och sätta sig på kontoret klockan 9 på måndagen efter semestern eller sådär. Så att vi hade säkert kunnat, knowing my old man, så tror jag att han hade löst den saken om det hade varit så att det varit 2-1, 2-1, 2-1 istället, och att vi hade kunnat segla vidare. För engagemanget fanns. Vi var i Camogli, heter det, den lilla byn där svenska landslaget bodde, bara för att se var de bodde och så vidare. Så att det var ett stort engagemang liksom.
Jag tänker, med dina hela förbundskranar borde du kunna nästla dig in på den där midsommarfesten där precis alla tycktes vara välkomna. Så varför var du inte där? Va?
När vi rök i sängarna. Ja, det var därför. Jag var bara 15.
Okej då. Det må väl vara hänt.
Tillbaka till tidernas bästa premiärmatch, hörru.
Jaha, jag ville egentligen höra mer om familjen Bank på resa. Men
det tvivlar jag inte.
Vi får ta dig på en sylta i Monterrey kanske. Ah, ja, tidernas bästa öppningsmatch. Vad är din syn på Argentina-Kamerun?
Jag vet ju att du har varit inne på det området i andra sammanhang och fördjupat dig och sådär. Men det är väl hela, alltså backstoryn i mångt och mycket, att det är ett sånt oerhört speciellt form av fotbollslag. Kamerun, alltså fiaskot i Afrikanska någon månad före, där presidenten kliver in och kräver att, men fan, det här går ju inte. Ring Roger Milla. Och då går vi in på quizzen. Roger Milla, som ju då hade gått i pension, som gick runt på stränderna och drack drinka på Reunion, va? Vilken annan premiärhjälte, öppningsmatchhjälte, som du då har sett såklart, växte upp på Reunion?
Som jag har sett? Ja, men det är Dimitri Payet.
Ja, snyggt. Visst att du skulle kunna den.
Ja, han slungar ju in en boll i krysset 2016. Och då kändes det ju som att han var på tröskeln till världsdominans. Riktigt så blev det inte, men hans fotbollsliv pikade fan där och då i och med det distansskottet.
Han fick andra rubriker sen, så att säga. Nej, men alltså, det var, sen hade de väl den här gammelsovjetiska tränaren som pratade inte ett ord franska. Eller, jag läste någon sån här, i en fransk tidning så stod det så här. Han pratade franska som en spansk ko.
Ja, det är formuleringen jag uppskattar.
Ja, den gillar man. Nej, så Sovjet tränat, spräckligt jäkla lag, och det är lätt att få för sig att det var en massa superstjärnor, men det var ju inte det. Liksom. Det var ju, hälften spelade väl hemma i Kamerun och andra hälften var väl spela i Ligue 2-klubbar eller sådär i Frankrike. Det var i alla fall inga stora stjärnor i princip. Bell i mål möjligen, som väl var, jag vet inte om han stod i OM då, eller han gjorde i alla fall det sen.
I Sverige blev de ju stjärnor, mycket tack vare Kristina Kapellins intervjuer, var det väl.
Oh yes.
Ja, nej, de satte sig i den blågula folksjälen.
Dina ögon och så vidare.
Exakt, ja. Exakt.
Nej, och matchen, man minns ju två saker av. Den ena är ju att det var ett ganska frejdigt framforsande Kamerun, alltså, och matchen uppdelad mellan bröderna Bik, kan man väl säga. Mm. Oman Bik som nickade in det där målet, eller nickade den så att Pompidou tappar in den, rullar in den själv.
En jävla spänst i hoppet, men det är inte mycket till nick.
Det är inte mycket till nick, och det är framförallt ett absolut inte mycket till målvaktsarbete. Det är fruktansvärt svagt målvaktsingripande. Och Oman Biks brorsa, André Kanabik, var väl den första som blev utvisad då, för den tacklingen man inte minns.
Nej, det är väl Massing väl på Kanidja. Mm. Det är väl den riktiga klassikern. Och sen är han liksom glad som en speleman, går längs långlinjad och liksom fryntligt och godmodigt hovar in ovationer från en Maradona-hatande rompublik. Eller var det Milano?
Milano,
publik,
tror jag.
Ja, snarare än napolitansk. Ja, norditaliensk publik. Nej, men då njöt han, den gode Massing.
Nej, det var fint. Jag tror att de nådde upp till någonstans runt 30 stycken frisparkar. Alltså, vilket på den tiden, med den sortens bedömningsnivåer, var ju sinnessjukt mycket.
Det var väl nästan sista gången som så gott som helt okänt och därigenom per automatik exotiskt lag verkligen chockade och charmade världen på en och samma gång. Jag vet inte fan om det har hänt därefter vid något enda tillfälle. Kan inte riktigt se vad det i så fall skulle vara. Senegal 2002, men det var ju på helt andra premisser. Då spelade ju alla de spelarna redan i den franska fotbollen.
Ja, men verkligen så. Jag tror att det var svårt, och världen var inte genomlyst på det sättet liksom. Och de chockade och charmade ju Argentina också. Jag vet inte om man berättat hur de sjöng någon slags krigssång i uppvärmnings, alltså i lokala under katakomberna under San Siro, och hur de märkte, alltså, att argentinarna, och det är argentinare, världsmästarna, och det är inga snälla grabbar liksom, att de blir lite småskraja som upplever det när de går in. Och så gör de sen 1-0, och Diego Maradona säger efteråt att okej grabbar, vi ses i finalen. Och det var ju, Kamerun var inte svinlångt därifrån.
Alltså grejen är ju att den parallellen blir lite oren, men det finns ju definitivt en parallell mellan två argentinska VM-vägar, och det är ju 1990 respektive 2022. De börjar med två chockförluster. Mm. En superstjärna har varit rätt blek i premiären, men kräver någonstans räkning i leden från sina lagkamrater och se därefter till att lösa en stor del av grejen på egen hand. Och för Messi räckte det ju hela vägen 2022. För Maradona blev det inte riktigt så efter premiärchocken. Det var en del andra parametrar i spel för Maradona. Men turneringsbågen är ju väldigt snarlik.
Ja, fenomenalt. Och sen alltså, Kamerun, de slår Maradona. De slår Rumänien, Hadjis Rumänien. Och de slår Valderramas Colombia.
Och sen Steve Stauntons Irland.
Steve Stauntons Irland. De slår inte Gary Linekers England då, till slut.
Paul Gascoignes England är ju den egentliga rabblingen. För absolut, Lineker slår in en straff. Lineker slår in två straffar. Just den, placerar in en och tofflar en mitt i mål. Men det är ju fan Gassa som vänder matchen. Och det är Gassa som förtjänar att jämföras med Valderrama, Hadji, Maradona och Steve Staunton.
På många sätt är det så. Och det sägs väl också lite så att Kamerun förlorade den här kvartsfinalen. Delvis beroende på att förbundet talar om att bonuspengarna är slut. Det spelar ingen roll om ni går till semifinal eller final, för att vi har inga pengar kvar att belöna med. Och då sägs det, så rann engagemanget lite ur dem. Kanske inte helt sann, men det är i alla fall en god berättelse.
Det sägs ju också att oavsett om förbundskisterna var tomma eller inte, så dränerades de för årtionden framöver när övervikten på planet hem skulle pröjsas. För det hade ju shoppats så jävla mycket italienska märkesvaror och fejkkopior, så att det jävla tröjplanet höll på knappt ens orka över Medelhavet, men behövde sen lösas ut. Och jag kommer inte ihåg ifall det blev förbundet som gjorde det eller om det var någon potentat som löste det, men någon form av passande slutpunkt på det kamerunska VM-äventyret.
Det låter som att du köper ändå inramning kring tidernas bästa öppningsmatch.
Ja, det gör jag. Sen hade jag haft invändningar kring de vi själva upplevt, för där känner jag ju att 2018 inte var så mycket till upplevelse, även om jag såklart accepterar det du väljer den för, liksom förmågan att sammanfatta en fotbollsriktning. Och vad fan hade vi dessförinnan? Det har jag redan tappat. Ja, 2010. Det var ju bara du på plats, ja. Så det är väl egentligen upp till dig att utvärdera. Men jag hade nog klämt in 2014 på min andra plats faktiskt. För jag har som sagt varit på många premiärer. Det börjar ju vara upp mot 10 stycken. Och det blir sällan så bra som det borde bli för att möta förhandspeppen. Men 2014 tyckte jag var otroligt, både inför, under och efter. För
Sydamerikas brassa mot Europas brassar, eller fan var det?
Ja, om du inte accepterar att Danmark ska vara Europas brassar.
Nordens, ja.
Ja, nej, men hela 2014.
Ja, men kraten är där. Det är den exakt. Skandalmatchen. Men,
ja, det var det ju i någon utsträckning. Men jag tycker ändå inte att det är skandalen som är den historiska rubriken, utan det är ju någonstans bördan som var så enorm på det här brasilianska laget och framförallt på Neymar. Jag har aldrig någonsin i någon annan kontext upplevt en fotbollsspelare med så stark och liksom ihållande press på sig. Och vi var båda på den här matchen, kan jag upplysa dig om. Du har säkert glömt bort det, men du var också där. Och jag hoppas att du minns någonting av viben i luften, för den var ju extremt speciell runt egentligen alla matcher Brasilien spelade i detta VM. Men Colombia i kvarten, Chile i åttondelen, premiären, ja, det var extraordinära matcher som för dem ändå slutade lyckligt. Och det tycktes ju inte bli så, för det var ju Marcelo som snubblade in ett självmål ganska tidigt. Och då var intrycket att fan, de kommer inte palla. De kommer duka under. Men sen gjorde ju Neymar det på egen hand. Vinkla in ett kvitteringsmål och klev sen fram för att slå den här jävligt mjuka, tråkiga hemmalagsstraffen som de ändå fick. Och det måste ju ha varit typ i 80:e eller någonting. Och fy fan för att slå den straffen i det läget. Men det skulle ju visa sig att ja, Neymar, han pallade trycket, även om det var större på honom än på någon annan. Problemet var ju att när han försvann, ja, då kunde inte resten av grabbarna hantera det. Men om det visste vi fortfarande inget när vi satt där på Corinthians nya arena, högt uppe på den där höjden som du kanske minns att man fick bestiga nerifrån metron inför varje match. Och det blir lite av en cirkelslutning utifrån vart jag står nu och tittar ner över Mexico City. För det innebar ju även att du fick den där utsikten över Sao Paulo, en annan metropol Jag kommer ihåg att när väl 3-1 målet hade gått in, då började fyrverkerierna skjutas upp över stan. Och vi satt högt, det var mörkt. Du såg dem i någon form av 360-perspektiv. Och där startade karnevalen. Där kom ändå känslan att okej, nu har de klarat det här hindret. Vad kan stoppa Brasilien nu? Vad kan hända på det som med all säkerhet blir en jävla episk VM-resa att åka med på? Ja, det minns jag med värme och med inlevelse. Så jag vill nog allt skohorna i den på i alla fall min premiärlista.
Jag köper det. Det är, på sätt och vis så var det ju det som du beskriver, att det var en så oerhört spänd fiolsträng kring hela det brasilianska laget och Neymar inte minst. Och man tänkte att de dansade vidare med det där, men det var ju en sån oerhört psykologisk press på dem som de sen växlade in i semifinalen när strängen väl brast, så att säga. Det är en annan historia, det är vår topplista över semifinaler. Du berömde det för cirkelslutningen, och nu har vi pratat i en dryg halvlek plus tillägg här. Då tänker jag sluta cirkeln ännu mer estetiskt, om jag får. Tidernas bästa öppningsmatch, Kamerun-Argentina 1-0 i Milano. Du får den sista bonusfråga. Segermålskytten François Omambik, han drog ju vidare efter VM, va? Succén där, han tillbaka till Frankrike, spelade några år där, fiasko i Marseille, tänka sig. Men hans lyckligaste tid i fotbollslivet då, utöver den i landslaget i Italien, den var ju någon annanstans, va? Var flyttade han sen? Var föddes hans son någonstans?
Ja, det här vet jag ju inte, men eftersom att själva premissen för frågan är att cirklar ska slutas, så måste ju resan antingen gå till det lite sämre svarsalternativet Sydafrika eller det lite bättre Mexiko. Så jag gissar, utan att veta, att du binder ihop det på det sättet att Francis Omambik, för det var honom det handlade om väl.
Det var honom det handlade om.
Att han hamnade inte bara i Mexiko, kanske till och med i Ciudad de Mexico och någon av den här jättestadens storklubbar. Jag hoppas jag har rätt, om inte annat för ditt closure.
Club de Fotboll America.
Ja, ah, det är ju Fred the Evil Empire här i kring. Men jag tuggar i mig det, absolut.
Rakt in i Mexico City. Så slut cirkeln i alla fall. Jag tror till och med att grabben som han födde, han försökte göra en poäng. Han bodde bara där något år, men ville göra en poäng av att han var mer mexikan än kamerunare i själ och hjärta. Vilket han sa mest för att få ett spelarkontrakt i Mexiko, som jag tror aldrig att han fick riktigt. Så kan det vara. Han kanske är på premiären här, jag vet inte.
Ja, jag ska ställa frågan, se vart den tar mig. Han kanske sitter på en sylta i de underbara kvarteren som utgör ett barrio strax norr om arenan. Jag tror jag går dit och så frågar jag efter son Bick. Det är klart att jag kommer få svar.
Det har du en uppgift inför öppningsmatchen. Du, vi hörs väl efter den, eller?
Så får det bli. Vi hörs och summerar den och blickar fram mot dagen som följer därpå. För nästa gång vi hörs, då är han med fan VM igång.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.